Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Så det här är alltså första nästan, eller? Har du haft några intervjuer eller samtal kring boken? Är den alltså finns?
Nej, jo, en intervju har jag gjort som inte har kommit ut ännu. Då kände jag väldigt tydligt att det var första gången jag pratade om boken. Och det är alltid, jag har gjort det en gång förut med en bok innan. Men min upplevelse då var att liksom, ju fler gånger jag pratade om min bok, desto bättre förstod jag vad jag hade skrivit. Och jag är fortfarande lite i det stadiet att jag fortfarande håller på att upptäcka det.
Allt blir bra. Det lovar John och Mary sina barn vid skilsmässan. Och det är också titeln på Carolina Zettervalls nya roman Allt blir bra. Vad är det för slags löfte egentligen? Alla dessa val vi måste göra i livet och bli utsatta för, bortvalda kanske till och med. Och så katastroferna som ingen väljer men som händer ändå. Vem törs då lova att allt blir bra till slut? Det enda jag törs påstå är att Carolina Zettervall är dagens gäst och lite senare också Jerker Wirdborg. För när hans roman Svart krabba nu blir film vill vi som alltid gå till källan. Det här är Samtal om böcker, avsnitt 29, och jag heter Lisa Tallroth. Välkommen Carolina Zettervall.
Tack så mycket.
Allt blir bra heter romanen som ligger framför oss. Känner du att du har lovat mycket med den titeln?
Nej, jag tycker att den titeln, precis som min förra titel, Låt oss hoppas på det bästa, det är ju liksom, det är nästan mer av ett varsel än ett löfte som någon kan våga lita på. Men precis som du säger så anspelar ju de här orden på något som ganska ofta sägs till barn. Ja, senast säkert jag själv i dagarna med anledning av Ukraina-kriget. Att man liksom, som förälder vill man ju gärna lova sina barn att det kommer bli bra. Och jag tror att man kan göra det ganska slentrianmässigt. Och det är ju även de här föräldrarna som jag skriver om i den här boken. Mm. Så att det är nog... Nej, allt blir absolut inte bra. Och det blir ju sällan bara bra för någon egentligen. Men det är ju... Det är därifrån det kommer och de här föräldrarna gör det som så många andra.
Det är ju väldigt öppet också vad som är bra och för vem. Det här kan man peta i och det får man anledning att fundera på i romanen. Men vi ska påminna oss om att du debuterade 2018 med just den du nämnde. Låt oss hoppas på det bästa. Du fick ju sånt där stort genombrott med den boken. Har översatts till många språk och tagit dig ut i världen. Och det var, ska vi kalla den... Kallar du det för en sorgebok?
Delvis faktiskt, men inte bara. För mig är det ganska mycket av en uppgörelse med både en sorg och en kärleksrelation och en förlust och ett föräldraskap. Mm. Och sen har det varit ganska intressant nu när den här boken har liksom kommit ut i olika länder under årens gång. Nu så sent som alldeles nyligen i Spanien, vilket var det sista landet. Och där har jag gjort ganska mycket intervjuer. Och där vill alla bara prata om moderskapsaspekten. Mm. Så det beror lite, tror jag, på den som läser den, vad man tycker att den handlar om. Men absolut så är ju ett centralt tema död och den sorg som följer med någon man älskars plötsliga dödsgång eller bortgång.
Och det var ju en självbiografisk berättelse, för du skildrar tiden före och efter din
sambos plötsliga död 2014 och då var er son bara en liten bebis.
Ja.
Men det vi har framför oss nu, det är ju din första roman.
Ja.
Den börjar med att Mary vill skiljas från John som hon har levt med i 10 år ungefär. Mm. Och de har barnen Fredrika och Victor. Och det här är alldeles i början av historien som Mary flyttar ut ur villan till en liten lägenhet, en för liten lägenhet kanske. Mm. Och sen så kommer vi att få följa det här, de här två personerna, John och Mary, under de kommande, vi är väl med dem i 10 år.
Ja, närmare i alla fall.
Mm. Och växelvis i kapitlerna då. Och vad är det du har grunnat på som har startat den här boken?
Ja, det är nog lite olika saker som blev ett hopkok av ämnen som ligger mig ganska nära om hjärtat. När jag började på den här boken 2018, då var jag, hade precis gått igenom en ganska stor kris i mitt liv. Jag hade blivit förälder, jag hade blivit änka. Jag hade tänkt mycket på ett slags moderskapets klaustrofobi, om man får säga så. I mitt fall var det väldigt påtagligt, för jag var helt ensam med min son. Men jag kunde också känna att jag liksom ville utforska en slags flyktimpuls som jag själv kunde drabbas av, som jag absolut inte agerade på. Men jag kunde känna att rollen som mamma var förhållandevis stundvis ganska snäv. Och att det finns någonting komplexfullt i att bli så pass viktig för någon annan att man aldrig någonsin får sticka och fly, liksom. Så det var det. Men sen var det också att jag hade ägnat ganska många år åt att gå i egen terapi. Och i sån terapi så blir det ganska mycket att man grottar i sin egen barndom och frågor som kanske har påverkat den, ja, påtagligt eller mindre påtagligt. Och det jag ville skriva om från början, det är hur en familjs historia och de liksom, trauman man kanske är med om antagligen beskrivs på helt olika sätt beroende på vem i familjen som får berätta berättelsen. Så att min ursprungliga tanke med den här boken, det var att låta hela den här familjen få en varsin röst. Barnen, föräldrarna, det kommer in en bonusförälder, det finns en ganska viktig gestalt som är en mormor. Det var ganska svårt att skriva en bok i jag-form med 5 röster, om det inte var 6 till och med. Att få alla dem att låta autentiska. Så att till slut så skalades person efter person bort. Och kvar i händelsernas centrum stod John och Mary, som är de som är föräldrarna i den här familjen. Men sen så blev det nog ganska mycket en uppgörelse kring mina egna tankar kring moderskap. Och jag tog ganska mycket, även om det här är en fiktiv berättelse, så är ramberättelsen, mycket av de skeenden som händer liksom i det yttre i den här familjen, skilsmässan, barnen, att mamman är den som liksom flyttar ut ur villan och får en annan lägenhet, sådär. Det var jag med om som barn också. Och jag har liksom tänkt väldigt mycket på det, och jag har förstått under min uppväxt att det var ganska udda på den tiden. Att jag var ett barn som bodde mest hos min pappa och liksom hälsade på min mamma. Mm. Mer än att de hade liksom likvärdiga hem och sådär. Jag tror att jag inte upplevde det som så konstigt som jag märkte att människor omkring mig tyckte när jag var liten. Att säga, va? Bor du med pappa? Liksom. Så jag tycker att det finns ganska mycket intressant att gräva ur. Just i att Mary är ju den på den i den här historien som bryter mot någon slags moderskapsnorm. Som längtar bort.
Mm. I boken så är det ju Mary som driver den här skilsmässan. John vill inte det. Inledningsvis vill inte han att de ska skilja sig. Och varför vill Mary skiljas?
Jag tror att hon vill skiljas därför att hon är en människa som är ganska otränad i att uttrycka sina behov och att ens kännas vid dem. Hon har liksom följt en utstakad stig ända sedan hon var liten. Och när hon finner sig i den här kärnfamiljen i förorten och känner att det är något som fattas. Att liksom, ska det vara så här för alltid nu? Det här var inte så kul. Jag känner mig bara som en behovsuppfyllare hos andra människor omkring mig. Liksom. Då blir det en kris för henne. Och hon vet inte riktigt på vilket sätt man kan lösa den annat än att sticka.
Mm.
Vilket hon gör. I förhoppning om att få det att fungera. men olika förutsättningar, både hennes oförmågor men också lite samhälleligt, gör ju att det blir ganska svårt för henne att få vara en viktig gestalt i sina barns liv.
En praktisk sak som växer till en ganska viktig fråga, det är ju deras olika ekonomier.
Ja.
Att Mary tjänar så mycket mindre och har en så mycket mindre ekonomi än vad John har, och det är det som gör att hon flyttar ut till en mindre lägenhet och han bor kvar i villan och barnen ska få vara kvar i villan och knyts därmed. De delar ett vardagsliv.
Mm.
Och det återkommer liksom lite hela tiden att det är lättare för John att finansiera livet i familjen än vad det är för Mary.
Och med det så kommer ju också att det är lättare för honom att finansiera barnens trygghet. Därför att sitta på det kortet i en skilsmässa, att hos oss, hos mig så får ni ha kvar det så som ni alltid har haft det. Ni får ha era rum, ni får ha er, liksom, er trygghet här. Jag vet inte om man läser boken så, men jag var under liksom, tiden jag skrev den, jag var ganska provocerad av hur enkelt John gjorde det för sig själv och samtidigt så svårt för sina barn. Därför att han, i den position han befann sig, både i början av boken och i slutet, så hade han kunnat göra det mycket bättre.
Vad hade han kunnat göra, tänker du?
Han hade kunnat underlätta och bistå barnens fortsatta kontakt med sin biologiska mamma, tänker jag.
Trots att hon har lämnat honom.
Ja.
För det är hon som säger, jag vill inte längre ha dig.
Precis.
Vilket faktiskt i förlängningen tycks vara, det tycks vara John nästan som drar den största vinsten av den här skilsmässan. Inte bara i relationen med barnen, men att hans liv blir så småningom bättre. Att han går vidare på ett helt annat sätt än vad hon gör.
Mm.
Den som vill ha ett nytt liv får ju inte det.
Nej.
Lika mycket som den som egentligen var alldeles nöjd med det där livet som det travade på.
Och det kan jag tycka att ser man inte det hela tiden. Alltså för mig i alla fall, och liksom lyssna på mina 40-åriga singelvänner som är kvinnor, att liksom, om man ska kalla det för en marknad, men de känner sig inte lika attraktiva i världen så som männen i den åldern som går vidare från en familj verkar göra. Mm. Liksom.
Jag hörde dig någonstans säga att du är egentligen mer intresserad av kvinnors berättelser, att du läser många kvinnliga författare och att du har ett intresse för det. Och nu har ju du som kvinna ändå försökt ge dig på att skriva en mans berättelse här, inte i form av John. Och hur har du tänkt kring det där? Att försöka sätta dig in i hans perspektiv?
Nej, men det var ju ett, vad ska man säga? Jag vet ju inte om jag lyckas. Det är inte så många män, alltså det är inte så många överhuvudtaget som har läst den här boken än. Den kom ju ut nu, idag, typ.
Men hur
jag tyckte att John var svår att skildra. Jag hade mycket lättare att sätta mig in i Marys karaktär och hennes val och hennes oförmågor och hennes begränsningar och hennes sorger som hon knappt vågar nudda vid själv i tanken. Det låg mig liksom mycket mer naturligt, varmare om hjärtat på något sätt. Men jag försökte. Vi får se. Vi får se om det gick.
Ja, för tänker du i slutändan att det är en stor skillnad att det finns någonting manligt kvinnligt här och inte bara den allmänmänskliga erfarenheten av att bli bortvald eller att få sitt liv omkullkastat?
Ja. Jo, det måste jag väl säga. Och sen huruvida det är liksom något biologiskt manligt kvinnligt, det kan vi ju låta vara osagt. Men nej, det var, jag hade inte skrivit den här berättelsen med att det som hände John skulle hända Mary. Jag hade inte skrivit den på ett annat sätt. Därför att jag tycker att det som hände Mary hände ganska många kvinnor i större eller mindre grad. Det är svårt att bryta sig loss från en norm. Och det förväntas ganska mycket av en mor.
Mm. Vad är Mary för slags mamma?
Hon är en så god mor hon kan vara med sina förutsättningar. Hon har som sagt ganska svårt att sätta gränser och att veta vad hon vill. Hon har lättare att känna vad som känns fel än vad som egentligen vore rätt. Hon har uppfostrats i en miljö där hon inte riktigt har fått lära sig det. Hon kommer också från en ekonomisk status där man har kunnat lösa väldigt många problem med konsumtion, skulle jag säga. Man kan alltid flytta, man kan alltid köpa nytt, man kan alltid liksom konsumera, resa. Alltså det går att liksom plåstra om inre sår med yttre upplevelser eller prylar. Och när hon hamnar i en situation där hon inte trivs i sitt inre och inte riktigt har ekonomiska förutsättningar att leva det livet som hennes föräldrar gjorde, så blir hon ganska handfallen. Och försöker lösa det på det sätt hon kommer på, vilket är att försöka slå sig fri med de små medel hon har.
En sak som jag funderar på en del när jag läste om Mary, det är ju den här att å ena sidan vill jag vara i fred, vilket är någonting hon väldigt mycket längtar efter hela tiden, att få, att alla andra ska gå och hon kan få stänga dörren om sig och vara i fred. Men sen att det här också sitter ihop med ensamhet. Mary är ju väldigt ensam rent faktiskt. Hon har inget direkt nätverk omkring sig. Hon har ett par fåtal vänner som försvinner med tiden. Och
inga syskon.
Nej. Varför gjorde du henne så ensam?
Jag tror att hon hade behövt vara ganska ensam för att hamna där hon hamnade. Och jag ville att hon skulle hamna där. Men sen är det också, jag kan nog personligen relatera ganska mycket till den där känslan av att vilja bli lämnad i fred. Och när man blir det så är det ändå inte helt bekvämt. Liksom. Alltså att en självvald ensamhet är underbar. Men man kan också råka ta det lite för långt. Därför att, att välja ensamhet är ju också att välja bort att behöva ta jobbiga situationer. Att, att vara intim och att liksom våga behöva någon är ju inte helt okomplicerat. Framförallt inte för henne. Jag ville skildra en ensamhet som hon intalar sig själv att hon kanske väljer. Men det är ju kanske inte ett val baserat på vad hon egentligen behöver. Utan vad hon, det, hon liksom, det är den lösning hon ser på, sina, på sitt problem som är att hon inte riktigt blir tillfreds i nära relationer.
Och vad får det här för konsekvenser för hennes barn, tänker du? De är ju 10 och 8. Någonstans i den åldern när skilsmässan äger rum. Och sen så kommer de ju att bli tonåringar och unga vuxna mot slutet.
Nej, men jag tänker att allt vi gör som föräldrar får ju konsekvenser för våra barn. Jag kan tänka på det själv att så här, i situationer med mina barn så tänker jag så här, åh nej. När du sitter i, det här är en sak som du skulle kunna sitta i din terapistol om 20 år och säga så här gjorde mamma mot mig. Liksom. Man försöker ju som förälder göra det bästa för dem. Hennes barn kommer väl förmodligen att försöka hantera en känsla av att vara övergivna, tänker jag.
För det står ju ganska klart att Mary är oförmögen till mycket och det där tänker jag ofta på, att vad människor klarar av, eller man pratar om förmåga och oförmåga, och hur ska det hänga ihop med ansvaret man ändå har? Alltså, kan man utkräva ansvar av en förälder, av en mamma, att göra någonting som hon knappt klarar av eller kanske inte riktigt klarar av? Kan man ändå kräva det? För Mary handlar om att ta sig så långt utanför sin bekvämlighetszon. Hon måste ju tvinga sig till saker som hon inte vill. Hon känner sig bortstött efter skilsmässan och får inte riktigt kontakt med sina barn. Men hon skulle ju behövt träda fram där.
Yeah.
Trots att det är det värsta hon vet, att tvinga sig fram. Tror du att det kommer bli så här ansvarsdiskussioner efter den här boken? Vad är en förälders ansvar egentligen?
Ja, kanske. Och jag har själv liksom tyckt att den här berättelsen som jag berättar, jag har hört den och sett den berättas ganska många gånger, men det är sällan mamman som liksom gör det här backandet från ansvaret. Och jag tror inte att jag hade reagerat särskilt starkt. Jag kan också känna mig ganska upprörd på båda de här föräldrarna och tycka så här, men gud, nu får du bara tvinga dig in i de här barnens liv. Liksom. Var inte så passiv. Samtidigt som jag tänker att Det är ju också ett sätt att vara, ett sätt att ha blivit. Och jag tror att det finns en så här bokklubbstema kring den här boken som jag tror att man kan sitta och diskutera. Och det är väl kanske det jag ville också. Jag ville göra henne så pass fylld av brister som framförallt mor. Sen yrkeskvinna och liksom självständig person i samhället, det är en sak. Men det här handlar ju ganska mycket om föräldraskap trots att det i ett äktenskap som går sönder och vart kvinnan och mannen hamnar i slutändan efter det. Så det tror jag. Jag tror att det kan bli en diskussion och det tycker jag är intressant.
Du har ju ytterligare en intressant sidokaraktär, Jeanette, Nettan, som är
bli den nya kvinnan som John träffar så småningom. Mm. Hon får ju inte tala egen sak här i boken, men hon stormar ju in och får en stor roll i den här relationen också. Vill du berätta lite grann om henne? Vad blev hennes uppgift i boken?
Ja, jag tyckte att hon var intressant för att hon var Marys raka motsats. Han kom ju från en relation och ett äktenskap där han hade liksom varit någon slags projektledare. Och ganska nöjd sådan. Breadwinner, eller vad det heter. Han, liksom, han står för ekonomin, han står för familjens sammanhållning, han står för fjällenbokningarna. Han är liksom, han håller ihop familjen så som han vill ha en familj. Men då vill inte hans fru vara med längre. Och sen så kommer efter något år eller två den här kvinnan, nej inte ens det, strunt samma. Det går ganska fort och så kommer den här kvinnan som är liksom, hon är allt som han har saknat på ett sätt. Hon är full av idéer, full av projekt, full av självförtroende i att allt är möjligt. Allt vi vill bli kan vi bli. Och det blir ju en ganska lockande situation för honom att befinna sig. Så han väljer ju det. Kanske i ett tempo och en fart som kanske inte gynnar barnen. Jag hade kanske försökt att vänta lite i ett nytt familjebildande på det, i det tempot. Men för honom så är det ju väldigt härligt att första gången på länge få luta sig tillbaka och så driver någon annan. Och hon driver ju igenom precis det hon vill ha.
Jag tänkte inte på honom som särskilt kompetent inledningsvis heller.
Nej, nej.
Utan tyckte att han var en person som hade liksom hamnat på en plats där han inte ifrågasatte någonting i det gamla äktenskapet. Och det här kunde tuffa på och får liksom allt det hela nya livet lite serverat av den nya flickvännen. Eller att det var lite oförtjänt att det skulle gå så bra för honom. Mm. Men frågan är ju också det där på vad som är att det går bra. För han är ju framstår ju som en person som inte ifrågasätter sitt liv fullt så mycket.
Men han är också en person som är ganska, ganska bra på att gilla läget. Mm. När han blir lämnad och blir ensam med barnen, även om han kanske inte är lycklig över det, så finner han sig. Och när han blir uppvaktad och förförd av en ny kvinna så finner han sig i det också. Så att både John och Mary är ju personer som liksom inte är proaktiva i sina liv. Men han har en förmåga som Mary saknar och det är ju att gilla läget.
Kan du vara avundsjuk på den förmågan?
Gud, ja, verkligen. Ja.
För jag tänker att, och jag kan känna igen mig i det där, att tänka att det finns personer som är bättre på att gilla läget.
Ja.
Och jag har inte riktigt förstått om det är bara jag som tror att de gillar läget, eller om de verkligen gillar läget.
Ja, jag tror vissa är bättre på det bara. Ja. Varför vet jag inte. Det kanske är något i uppfostran. Ett tag så tänkte jag att den här boken skulle heta Nu blev det så här. För det är ju lite så, de här karaktärerna, det är så här, de hamnar i sina situationer. En har det lite värre än den andra. Men nu blev det så här. Och John är väldigt duktig på att, liksom så här, nu blev det så här. Och då gör vi det bästa av det. Enligt vad jag uppfattar är bäst. Men sen tycker jag också att det finns liksom en fråga i vad som är bäst för barnen. Om man nu ska tänka på dem som liksom det viktigaste man har. Det ligger nära till hands för mig att tänka så. Vad är liksom bäst för mina barn? Ja, men till exempel i en sorgeprocess som jag har gått igenom efter min sons pappa dog. Då var ju liksom min ledstjärna ganska mycket en lång tid. Så här, vad är bäst för min son? Inte för mig. Jag kan leva precis hur som helst så länge han är glad. Liksom. Och då är det ganska lätt att lägga sig själv åt sidan för mycket.
Mm.
Men de här föräldrarna i den här boken, de är ju ganska inne på vad som blir bäst för dem egentligen. John lägger inte särskilt mycket kraft på att hjälpa barnen med sin relation med sin mamma. Han är inte särskilt generös mot Mary. Och Mary är inte särskilt bra på att ta för sig av det som hon önskar och vill. Hon försöker med subtila medel liksom skicka brev till barnen, skicka presenter, liksom skämma bort dem när de kommer och hälsa på. Men det som kanske egentligen hade behövt är ju en något mer modig och vuxen relation mellan föräldrarna för att snacka igenom vad barnen skulle ha det bäst.
Ja, kommunikation eller frånvaron på kommunikation är ju en central källa till problem i den här boken. Och sen utspelar den sig på 80-talet också. Förutsättningarna för kommunikation var ju delvis lite annorlunda då.
Mm.
Men berätta, varför har du förlagt den till 80-talet, berättelsen?
Ja, de här två personerna har ganska svårt för att kommunicera. Och det kändes mer spännande att lägga dem i en tid när inte alla hjälpmedel fanns på plats. Jag ville sätta dem i precis den krångliga kommunikativa situation de var. Vilket är att man behöver titta på varandra, prata med varandra, våga säga det där som är läskigt. Jag själv är en person som har jättelätt att skriva saker när jag är arg eller besviken eller behöver reda ut. Det har gått många brev mellan, alltså mejl eller så, mellan mig och familjemedlemmar man behöver reda ut grejer med. Eller om jag och min kille är arga på varandra, så är jag mycket bättre på att skriva vad jag tycker. Och det är så lätt nu, för man kan göra det. Man kan liksom skicka ett sms vilken tid på dygnet som helst, och så kommer en lång harang med så här, här har du mina känslor. Du behöver svara på det på något sätt. Men på den här tiden så var det ju inte riktigt så. Och jag tycker att den tiden är... Jag växte ju upp i den tiden. När jag var yngre så fick man ju ringa på en fast lina och hoppas att någon var hemma. Det ligger något spännande där, tycker jag. Och det adderar till kraven på människor som ska försöka kommunicera.
Mm. Och också det här påminns man om, att det var alltid någon som var lite gatekeeper, eller den som svarar i telefon blir den som kan avgöra om den man verkligen vill prata med ska komma till telefonen eller inte. Alltså det hinner hända flera saker där.
Ja.
När vi var barn så pratade vi med allas mamma och pappa när vi ringde.
Ja.
Det gör man aldrig nu för tiden.
Nej, det gör man inte.
Ringer man direkt.
Ja.
Men 80-talet, det är ju också den tiden som du själv upplevde det här i. Mm. Har det liksom, ligger det ändå lite grann hos kvalitet, eller att du har någon slags närhet till din egen historia?
Jo,
det är många yttre saker som stämmer överens
precis,
med din familjehistoria.
Inledningsvis så tror jag att jag hade en tanke om att skildra mer eller mindre min familjehistoria. Men ju längre tid som gick när jag jobbade med det här, så fick ju de här, John och Mary blev ju sina egna fantasikaraktärer. Men sceneriet, alltså vad heter det?
Ramen?
Ja, ramen och liksom den scen de befinner sig på. Den påminner väldigt mycket om vart jag växte upp. Och att behålla tiden då, som var den här tiden runt 80-90-talets brytpunkt, det blev på något sätt naturligt.
Och hur har du tänkt kring Fredrika, som ju oundvikligen är någon du kan identifiera dig med?
Absolut.
Alltså dottern i den här familjen. Mm. Vad får hon för plats i berättelsen, och hur ville du skriva henne?
Ja, det har ju också skiftat genom årens gång. I början hade hon ju en röst. Då var hon ganska lik mig. Sen blev hon, nu är ju hon ett av först två och sen tre barn och sen fyra barn. Hon är väl den av barnen som Mary har svårast att kommunicera med och kanske inte älska men nå fram till. Därför att de är väldigt olika varandra. Och jag tror att jag alltid i min ursprungsfamilj har haft rollen som den lite känsliga. Som liksom kanske blir mest ledsen för förändringar eller mest orolig. Mest rädd och sådär. Och det har nog jag burit med mig som någonting som kanske när jag var liten att jag kände att det var besvärligt. Och nu när jag är vuxen så tycker jag att det är ganska fint. Och nu har jag en son som är... Jag känner igen mig väldigt mycket i min sons känslighet. Och försöker liksom att se det som en gåva mer än vad jag tror att Fredrika i boken och jag som liten kände att det var. Liksom.
När har du insett det? Eller när har den insikten kommit till dig?
Nej, men det är väl när jag blir vuxen nog att kunna börja använda det som är min känslighet till något annat än att bara älta.
Vad kan man använda det
till? Ja, man kan skriva till exempel. Skapa. Jag har ju liksom ingen så här författarutbildning. Eller jag tycker att jag alltid, sen jag började skriva, har känt att det har legat mig väldigt nära. Och det har varit ganska enkelt. Jag tycker inte att skriva är svårt. Jag tycker det är svårt att hitta på en berättelse. Svårt med fantasi och svårt med struktur. Men just min ton och min stil, den är som att den liksom sitter i mig. Och den tror jag bara är ett uttryck för att jag alltid har varit känslig och jag alltid har försökt förstå mig själv genom att skriva. Jag började skriva dagbok när jag började lära mig forma bokstäver. Så jag har ju ägnat ett helt liv åt att fila på min ton och därigenom kanalisera liksom mina röriga tankar och känslor. Men det tror jag har med någon slags känslig själ att göra.
Tänker du att de hänger ihop på något vis, dina böcker? Låt oss hoppas på det bästa och den här romanen, Allt blir bra.
Mm. Inte så jättemycket, tänker jag. Låt oss hoppas på det bästa var en bok som... Det låter så konstigt att säga det, men den var väldigt lätt för mig att skriva. Därför att den var jag. Och det var tunga ämnen och det var en svår tid för mig att leva igenom. Men att formulera den och skriva om den var faktiskt inte svårt. Och därför var det heller inte särskilt svårt att prata om det. Nu har jag ju liksom skapat två karaktärer som jag både så här ömmar för, men har också tryckt ut åt håll där jag har gjort dem. Kanske inte osympatiska, men kanske svåra att förstå och hålla med. Och då tycker jag att det är lite svårare att förhålla mig till dem som författare. Alltså jag har hittat på två karaktärer som man möjligtvis blir jättearg på. Och det, om man blev det på min förra bok så var det ju bara jag. Och alla frågor jag fick när jag pratade om den boken, det var så lätt att, liksom, att svara på det och prata om det.
Och såklart för dig är ju, låt oss hoppas på det bästa, det är ju en del av ditt liv. Så det är ju en otroligt personlig bok. Men jag tänker för mig som läsare, när jag läste om Låt oss hoppas på det bästa nu inför att vi skulle se, så tycker jag ändå att det är många liknande frågor som dyker upp i mitt huvud som läsare, nämligen kring dels livets, alltså det vi kan påverka, valen vi gör, valen vi undviker att göra. Som ändå är ett val då förstås.
Mm.
Men sen också det som händer oss genomgripande som vi inte alls kan påverka.
Ja, just det.
Det som katastroferna, maktlösheten i livet som man tvingas jobba runt.
Mm.
Och ansvar blir väl en del i det också. Vad är mitt ansvar?
Ja, ansvar. Och sen så tror jag att så här, det finns ju ämnen som jag är mer intresserad av. Och jag tycker ju att familjen som arena, och för mig är Låt oss hoppas på det bästa ganska mycket en familjeberättelse. Även om en part i den familjen rycks ifrån familjen tidigt, så är det liksom, det är berättelsen om hur en familj blir till. Och i det här fallet var det liksom min familj, helt uttalat. Det här var ju liksom min berättelse mycket mer än vad Allt blir bra är. Men jag fascineras ju av familjens arena, och jag kommer säkert fortsätta uppehålla mig där på det ena sättet eller det andra, tror jag. För att jag skulle vilja skriva en rolig bok. Och jag har ett ganska roligt manus i en byrålåda. Men på något sätt så blir det liksom ganska ofta när jag skriver lite... Alltså min förläggare sa så här, du är ständigt trogen den dåliga stämningen. Och jag vet inte, det var nog inte en komplimang egentligen. Men jo, lite. Ja, jag hamnar i den dåliga stämningen ganska ofta när jag skriver. Fast jag tycker att... Den är ju en del av ett liv som också kan vara lite kul. Alltså jag tycker att, jag vet inte om man uppfattar så mycket humor i den här boken, men mitt i liksom allt depp man ändå går igenom och alla dilemman som tar tid att reda ut och harva sig igenom, så är det ju liksom stunder som är ganska komiska. Så att min ambition med min nästa bok är nog att bli lite mer rolig. Men vi får se om jag lyckas.
Allt blir bra. Det är ju en hoppfull titel. Tycker du att det finns något hopp i den här berättelsen?
Mm, det gör jag. Att relationer går sönder och att människor skadas på vägen, det är ju en del av livet för de allra flesta. Att människor till slut kommer därifrån oss är ju också någonting oundvikligt. Men jag tror verkligen på att det finns försoning. Och det finns hopp. Och jag tror fortfarande, även om man inte liksom följer den här familjen längre än den tid man gör, så kan det ju absolut fortfarande bli bra för dem. Och vad man nu lägger i bra.
Mm. Och vad man lägger i allt.
Ja, allt. Okej, okay. Okay. Allt kanske inte blir bra. Men
något.
Det kan bli okej. Okay.
Det kan bli okej, okay. Mm. Ja. Carolina Zettervall, tusen tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Fredagen den 18 mars när det här avsnittet släpps, då är det också premiär på Netflix för filmen Svart krabba. Och den bygger på en roman som du, Jerker Wirdborg, skrev för... Ja, det är över 20 år sedan nu du skrev den, för den kom för precis 20 år sedan, 2002.
Jag kommer ihåg, jag började skriva den i mars år 2000, så det är till och med längre sedan. Sen kom den ut 2002.
Och nu är den
aktuell som film. Vi kommer att få se Naomi Rapace i huvudrollen, vilket kan förvåna den som har läst Svartgrabba, eftersom det är ju en man som är huvudroll där. I boken heter han Carl Ed.
Carl Ed heter han, ja.
Och jag har ju inte kunnat se filmen än, bara trailern. Tycker mig ana att det kommer bli mycket action. Och det är det delvis i boken också, men kanske på ett lite annat sätt. Vill du berätta kort om handlingen för din roman, om vi börjar där?
Ja, den består ju av tre delar kan man säga. Första delen handlar om den här Carl Ed som anländer till en bas. Man förstår att det är krig, det är någon form av inbördeskrig. Han har väldigt svårt att överblicka situationen, men han är utlämnad åt de orders han då får. Men han förstår att han har någon form av specialuppdrag. Och efter han framgår det att han och en grupp andra soldater ska sändas ut på isen för att leverera någon form av packning till en annan plats längre ner på kusten. Och de ska röra sig genom fiendeland och de ska röra sig under en enda natt i sidled genom fiendens linje, där då deras kodnamn Svart Krabba. Jag ska inte spoila för mycket, men de kommer se det mera fram till någon form av slutstation också. Så det är de här för isen, under isen och efter isen, är liksom tre partier. Och man kan säga att första partiet när de är på basen, det är ju nästan halva boken. Och det är ju väldigt mycket paranoia där och klaustrofobi, och samtidigt väldigt utlämnad den här Carl Ed. Han har omöjligt att förstå vad det egentligen som är som händer och vem han kan lita på.
Och det är ju en okunskap och en stämning som också läsaren hålls i. Alltså både huvudpersonerna i boken och framförallt Carl Ed, men också läsaren. Det är mycket vi inte får veta. Vi vet inte riktigt exakt var vi är. Vi vet inte exakt vem fiende är. Vi vet inte varför den här operationen måste genomföras och vad det är som ska transporteras. Och detta delar vi ju med huvudpersonerna. Och vi vet inte heller vem vi kan lita på.
Nej,
så det är ju en oerhört suggestiv stämning genom hela boken. Och det är ju action och drama också. Jag kan förstå lockelsen i det när man är filmmakare, att de har spelat in det här uppe i Kiruna-trakten, vet jag, Norrbotten. Och det kommer vara många scener på isen och den här gruppen då, Svart Krabba, som ska röra sig med fiender som hotar och gömmer sig. Och vem kan man lita på? Men du har sett filmen. Berätta lite grann om hur hänger de ihop nu, tycker du då, romanen och filmen?
Nej, men grundplotten är naturligtvis densamma, de här tre stationerna kan man säga, som jag pratade om förut. Och sen, det blir ju så när man gör en film att man lägger en fas på andra saker, och dessutom har man gjort huvudpersonen här till en kvinna, och det finns andra drivkrafter som ligger bakom hennes sätt att bete sig i det här skeendet. Och det där är ofrånkomligt. Som författare måste man helt enkelt släppa ifrån sig sin berättelse. Sen finns det en större tryck på, som du säger, action, men händelser och eldgivning och sådär, som kanske inte har lika stor plats i boken, utan jag var mest intresserad av den här stämningen av krig och oöverblickbarhet, och också stämningen ute på isen, som ju väldigt sällan lägger sig i just den här kusten då, på den här kusten, och vad sker med oss existentiellt i ett sånt utsatt läge. Det var väl kanske grundundersökningen för mig när jag skrev boken. Det finns med i filmen också, men det är ett högre tempo kan vi säga. Filmen, den rör sig snabbt framåt. Och ja, det har en del med filmmediet att göra. Man anpassar det till en annan sorts dramaturgiska regler.
Men hur tycker du det är att återvända till din då nu lite drygt 20 år gamla berättelse?
Ja, det är ju spännande. Som hantverkare eller som konstnär, eller vad man ska kalla sig, som författare, är det spännande att återvända till det man skrev för så pass länge sedan. Ibland är det nästan surrealistiskt att läsa om passager som man ju inte överhuvudtaget minns att de finns med. Nu har vi släppt den här nya pocketutgåvan, och då fick jag anledning att korreläsa manuset igen. Det var länge sedan jag var så djupt ner i den texten, och det var häpnadsväckande faktiskt. Vissa saker som jag mindes annorlunda eller helt enkelt hade trängt bort. Men samtidigt den där känslan av att skapa ett läge med ett oerhört tryck, för det är det ju för den här Carl Ed, ett otroligt tryck från alla håll och kanter, och samtidigt att inte låta det hända så mycket i det läget, utan liksom nästan stanna i det, dröja kvar i det hotfulla läget. Det tycker jag fortfarande fungerar väldigt bra i boken till 20 år, det tycker jag. Det måste jag säga, om jag ska vara lite generös mot mig själv.
Men, ja, men det tycker jag du ska vara. Och här är ju krig i vad man ändå tänker sig, skandinaviskt land, även om du inte skriver ut geografin precis.
Jo, så är det.
Och det är till och med ganska långt gånget i det här kriget. Vi befinner oss ju i någon slags postapokalyptisk situation nästan. Och för 20 år sedan så var inte det fullt så närvarande i Sverige. Krig i världen hade alltid funnits. Då hade precis USA invaderat Afghanistan efter, vi hade ju 9-11 då, året innan. Så jag vet inte riktigt i vilken stämning du skrev, vilken krigsstämning, låter konstigt, du skrev den här, hur närvarande det var för dig. Men idag när vi återvänder till den här romanen, eller om man, när man kommer att se filmen, så kommer det ju vara oundvikligt att man ser den med en annan känsla av närhet, tänker jag, till just den här beskrivningen av krig och konflikt. Mm. Vad tänker du kring det?
Nej, men jag tänker att när vi pratar om krig som pågår just nu, så refereras det ju hela tiden till det kalla kriget, och det känns ju som någon slags museal period, men jag är ju uppvuxen under det kalla kriget i högsta grad, och de stämningarna som fanns då är ändå en kärnvapenkonflikt mellan USA och Sovjetunionen var fullständigt tänkbar. De stämningarna bar jag med mig in i mitt vuxna liv, och rädslan och skräcken kring det, som jag säkerligen upplevde väldigt tidigt, de fanns med när jag skrev Svartkrabba. Sen tror jag också att jag kommer ihåg när jag skrev den, och jag skrev senare böcker som Skyddsrummet Luxgatan och Sommarens syster, som också handlar om krig egentligen i Sverige och så, beredskapslägen. Då jag ville åt situationer och scener där väldigt, väldigt mycket stod på spel, där livet stod på spel, och undersöka vad som hände med oss då i en svensk kontext. Jag ville åt det där riktigt farliga, skarpa läget. Mm.
För nu hör man ju mycket, senast igår hörde jag på radion en sån här diskussion, lite yrvaken. Men vänta, hallå, om det blir krig, är det jag som ska kallas in då? Mm. Vi hör hur man i Ukraina får inte män lämna landet och så vidare. Och plötsligt, vänta lite nu, skulle det kunna vara jag? Gjorde du värnplikt? Har du alltid haft någon slags kontakt med den här uppgiften, eller hur har du förhållit dig till det?
Nej, jag gjorde inte värnplikten, och jag vet inte om jag skulle passa med vapen och så. Jag tror inte jag är rätt person. Åtminstone var jag inte rätt person som ung. Och idag skulle jag nog absolut kunna tänka mig hjälpa till på olika sätt, även om man kanske inte gör det i strid. Men det finns ju många andra uppgifter i en krigssituation där man kan göra nytta. Men det där är ju en viktig del av svensk självbild naturligtvis också. Värnplikt, jag tänker under 00-talets början så var ju, som Fredrik Reinfeldt då, som var statsminister, så försvaret var ett särintresse, som han uttryckte det. Och det är ju något han har fått äta upp. Men just då kanske inte det var en väldigt långsökt analys heller. Det spänningsläget var så pass svalt just då.
Men så att du då 2000 och 2002, där, när den här romanen Svartkrabba kom till, då var det den här att åstadkomma en hotfull situation med kniven mot strupen för att titta på de existentiella liksom, effekterna. Det var snarare det än krigshotet som sådan som du hade i tankarna då när du skrev den.
Och som krigsskildring är ju Svartkrabba otillräcklig. Den skildrar väldigt få strider, och den är inte intresserad av det. Liksom, någon form av strategiska avvägningar när det gäller ett slag eller så. Utan den är intresserad av utsatthet. Och också av människans här, i det här fallet, är också utlämnat fullständigt åt naturen. Och de krafter som ju är ännu större, så att säga, än vad ett maskingevär kan åstadkomma i en laddad situation. Mm,
men också det att man, det tänker jag är en ganska typisk del av att vara med i ett krig. Att man måste vara lojal med saker man inte förstår eller kan överblicka. Eller alltså man tvingas riskera sitt liv för någonting som man överhuvudtaget inte kan kontrollera eller förstår.
Jo, nej, men det är ju korrekt. Där finns en psykologisk undersökning som kanske är någorlunda giltig. Sen får man förhoppningsvis ha det som i förband eller pluton eller vad man nu samarbetar i ett skarpt läge, att de litar lite mer på varandra än vad de gör i den här expeditionen i Svartkrabba. För där är ju, det är ju någonting misstänkt som pågår redan från början, och Carl Ed litar dels inte på befälet som ger dem uppdraget, men sen är det ju ytterligare någon dimension av den här packningen och så vidare, och de här fyra männen som det handlar om, vem av dem som egentligen står högst i rang och så vidare under resans gång där, och vad som ska hända med det här, den hemliga lasten de bär på. Det är ju komplicerat.
Men man förstår ju inte heller riktigt
om det är vanlig mänsklig, mellanmänsklig småaktighet, att man inte tycker om varandra och att det är hierarkier, mm. eller om det här är en del i ett större spel, att man liksom skapar sig lojaliteter och precis. Fiender.
Någon form av konspirationer. Nej, vi ska inte spoila för mycket, men det finns ju vissa nycklar i alla fall mot slutet kring allt det där. Men man kan väl säga så här, misstro och djupare misstro, desto mer smittar den så att säga. Den är contagious, precis som coronaviruset. Och det är väl en viktig insikt i alla såna här krigslägen, att det mellanmänskliga är avgörande. Och då får man fundera på, vad är det som gör att vi litar på någon och inte? Och vad är det som gör att man litar på en is och inte? Och så vidare. Och det där är ju skarpa lägen, skarpa frågor som pressar oss mot väggen.
Och de här frågeställningarna, kombinerat med den action och möjlighet till dramatiska scener över isen som det såklart finns möjligheter i när man nu har filmatiserat detta, och tycker du att de har fått med essensen i romanen, eller vad har du att säga om det?
Ja, författare är ju alltid, eller de är aldrig riktigt nöjda med några filmer. Nej, men jag tycker de har gjort ett fantastiskt jobb. Alltså det är en otroligt intressant, visuellt intressant film, och även Adam Berg som är regissör har ju jobbat i många år för att förverkliga detta, så att han ska ha en stor eloge för det. Mitt i allt det här förfärliga som ju filmen handlar om, så finns det ju stor skönhet i vissa passager. Och skulle jag säga ovanliga kvaliteter för att vara en svensk film. Alltså det är en annan sorts budget helt enkelt. Och sen är det också, som rent yrkeserfarenhet, okej, man gör en film, ja, så kan den bli. Någon annan kanske hade gjort en helt annan take på Svart krabba. Men det är också något som man som författare måste lära sig att hantera. Och det är någon annan som har fått fria händer, och så måste det få vara. Nu finns båda. Författare är sällan särskilt bra på film, om man säger så. Alltså att göra film, det är väldigt ovanligt.
Vi ska veta att i den här podden skäms vi inte för att säga att boken är bättre. Jag kan vara den som säger det. Men jag har ju inte hunnit se filmen än, jag har bara sett trailern.
Nej, jag ska inte säga att boken är bättre, men boken är annorlunda. Framförallt lite långsammare. Liksom.
Såklart,
det handlar om tempo mycket. Mm. Och det här som jag pratade om förut, att dröja kvar.
För de gjorde ju faktiskt en film för en gångs skull. Ibland ska ju allting bara bli serier. Mm. Men i det här fallet är det en film vi pratar om.
En film på svenska dessutom då. Så att det gör det ju ännu mer liksom, ovanligt. En originell film får man säga. En thriller på svenska. Vi ser ju mest crime annars.
Och Svart krabba finns ju nu förstås också i en ny pocketutgåva. Tusen tack Jerker Wirborg för att du kom hit.
Ja, tack för att jag fick vara här.
Ja, nästa vecka tror jag att vi kan komma att prata om girighet. För det är ett tema i debutanten Viktor Parvik Lundbergs roman Den som överlever. Och Viktor är min gäst. Nästa gång vi hörs här i Samtal om böcker. Ett avsnitt som finns ute på fredag i gratisappen Podplay. Annars på lördag på alla andra ställen. Följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Selma Stories. Och jag heter Lisa Tallroth. Hej då!
Du har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories.
Podplay.